Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Marco Romukainen, professor i klimatologi här vid Lunds universitet, också knuten till SMHI i Norrköping. Och en av huvudförfattaren till FNs klimatpanels stora undersökning om klimatet, svensk representant, vetenskaplig representant i klimatförhandlingar och så vidare. Klimatexpert kan man väl säga. Ni har ju er forskning här som går ut på att modellera klimatet med stora datamängder slagit fast att klimatet förändras och att människan har en viktig orsak till detta. Hur kan ni vara så säkra på det? Vad är de viktigaste faktan här helt enkelt?
De modellerna utgår från den grundläggande fysiken och kemin och biologin. De omsätts i ekvationer, de körs i kraftfulla datorer i ett stort antal olika experiment. Där vi testar bland annat hur klimatsystemet responderar på växthusgasutsläppen, hur klimatsystemet responderar på solvariationer, vulkanutbrotten och så vidare och så vidare. Och där ser man att för att förstå de observerade trenderna i temperatur och havsnivå och isar, man måste väga in människans utsläpp av växthusgaser. De andra faktorerna finns också där, men de är mycket, mycket mindre. Deras påverkan är mycket mindre än den mänskliga påverkan idag.
Ja, för det där är intressant. För det finns ju också naturliga klimatsvängningar. Vi har solvariationer och så vidare. Och jag antar att de är svåra att väga in i de här modellerna. Görs det och på vilket sätt görs det?
Ja, så de studerar man också att man använder samma klimatmodeller som för framtiden också för att titta tidigare historiska och paleoklimat. När solen har varierat på ett annat sätt. När klimatet har varierat och förändrats av andra orsaker. Ofta under längre tidsperioder. Man använder även de studierna för att förstå klimatscenarier fram i tiden. Och man ser att det är den mänskliga påverkan som är den viktigaste faktorn i förväntan om klimatet fram i tiden.
Framtidsscenarierna, är du oroad det du ser när ni läser in era modeller för framtiden?
Nej, alltså vad jag ser där är att visst, om man tar de värsta scenarierna som man kan tänka sig, att de är väldigt dramatiska. Men samtidigt ser man med samma modell och samma studier att vi har en stor möjlighet att begränsa klimatförändringarna så att de fortfarande är hanterbara. Och det gäller att minska vår klimatpåverkan, utsläppen och ohållbar markanvändning.
Precis, för vi har ju då torka, höjda vattennivåer, förändrade förutsättningar för jordbruket. Vad är de värsta effekterna som vi kommer se tydligast effekt av de närmaste åren på jorden?
Vad som är viktigt varierar ganska mycket mellan olika delar av världen. Beroende hur det är där just nu. Och beroende hur sårbar man är för höjda vattenstånd eller högre temperatur. Och till exempel om det är varmt. Så då kan man leva ganska nära gränsen till att det blir olidligt varmt. Om man bor vid ett låglänt kustområde, då en viss havsnivåhöjning är farligare än om man har gott om utrymme eller höjd mellan havsnivåerna där man bor. Men havsnivåhöjningarna är väldigt viktiga på de stilla önationerna, stora floddeltorna och så vidare. Högre temperatur, särskilt de varma områdena, men även i våra trakter. Eftersom vi pratar om värmeböljor som är mer ovana vid. Intensivare regnperioder, nederbörd, orsakar översvämningar i stadsmiljöer. Och sen också med storskaliga översvämningar, men också torka på sina håll, vilket påverkar till exempel jordbruket. Och givetvis påverkas den biologiska mångfalden, ekosystemen, både på land och i haven.
Om vi tittar dagens väderkatastrofer, orkaner, kraftiga regnfall, översvämningar. Är det helt fastslaget att de är fler, och har man också slagit fast att det verkligen beror på klimatet? Eller kan det ha andra förklaringar?
Alltså det man har observerat är att det finns en viss intensifiering av nederbörden på många håll på jorden. Så intensiv nederbörd har blivit vanligare. Detsamma gäller för varma dagar. Så det är oftare varma dagar, värmeböljor. Samtidigt som det har blivit färre kalla dagar. Och de förändringarna, intensivare nederbörd, fler varma dagar, färre kalla dagar, är allt som man förväntar sig se allt oftare när det blir varmare på jorden. Däremot är det inte fastlaget att stormarna, vare sig orkanerna eller liksom våra lågtryck, skulle ha blivit fler eller kraftigare. Och där ser inte heller modellerna eller ens teorin något väldigt entydigt att de skulle markant förändras, även om man inte kan utesluta vissa förändringar.
Du var ju med i Paris, du har varit med på många av de här stora klimatmötena. Paris brukar ofta beskrivas som en succé, att man äntligen nådde fram. Håller du med om det? Var det verkligen en sån stor framgång som det har beskrivits i media?
Om man börjar om liksom från basalt och bygger lite upp, att det var en succé i och med att man fick ett internationellt avtal. Alla länderna är med. Vilket står i stor kontrast jämfört med exempelvis Köpenhamnsmötet 2009. Men det finns också en substans i avtalet som är kraftfullt. Man skärpte till temperaturmålet. Nu vill man begränsa den globala temperaturhöjningen till väl under 2 grader jämfört med det förindustriella. Det är en skärpning jämfört med under 2 grader från tidigare. Men man också kom fram till en process där man successivt tar fram klimatlöften och klimatmål i världens olika länder som sen summeras upp till det globala målet. Man kommer att ha en 5-årig cykel liksom, att man uppdaterar och skapar nytt, och då kommer man också följa att är vi på väg mot 2-gradersmålet. Man också lyfter upp anpassning som behövs, alltså anpassning, man lyfter upp mer anpassning än tidigare som ett komplement till utsläppsminskningar. Och det beror ju på att vi redan är mitt i en klimatförändring. Så vi har klimateffekter som vi måste handskas med. Ökad transparens, länderna berättar mer till varandra, vilket ökar möjligheterna att göra gemensamma ansatser och så vidare.
Det låter som det är ganska positivt ändå.
Det är ganska positivt att det återstår att vissa av detaljerna måste fortfarande förhandlas fram. Om till exempel transparensmekanismen eller klimatfinansiering, så arbetet inte gjort. Och sen givetvis, nu måste världens länder att ratificera avtalet innan det kan träda i kraft. Och sen behöver man fullfölja den ambitionen man redan lovat, och sen givetvis arbeta den här uppdateringsmekanismen att rulla fram ytterligare ambition så att man går mot det gemensamt satta målet.
Du brukar ju ofta peka på, vet jag, kraven på kontroll. Man måste kontrollera länder och företag, vad de verkligen gör för att leva upp det här. Är du optimistisk när det gäller det?
Kontroll är nog inte det bästa ordet i sammanhanget, tror jag. Men det är väldigt klart att vill vi begränsa temperaturhöjningen och andra klimatförändringar, då måste utsläppen ner till noll. Vilket innebär att samhället måste transformeras till att använda förnybar energi och effektivisera och andra grejer. Forskningen visar att det effektivaste vore om man hade ett globalt tillräckligt högt koldioxidskatt. Vilket samtidigt är väldigt svårt att åstadkomma. Så då skapar man andra mekanismer, att man kan använda utsläppshandel, utveckla utsläppshandel. Det har gått sådär. Kan gå bättre. Internationella avtal och så vidare. Men givetvis frivillighet är säkert den bästa möjliga vägen att gå. Bara alla ställer upp.